Idag ska vi öppna våra biblar till Lukas evangelium. Jag hoppas du har med din bibel. Jag ska ha en lite annorlunda predikan idag. Det finns proklamerande predikningar, det finns förklarande, så finns det sån här textutläggningspredikningar. Jag ska gå igenom Lukas evangelium här och så ska vi riktigt bekanta oss med Jesu ord. Och jag har inte kommit ifrån Lukas evangelium den här veckan, utan jag har ägnat en del tid åt att gräva i Lukas och speciellt kapitel 12, 13 och 14 så har talat väldigt starkt till mig. Jag tänkte faktiskt att vi ska börja med Jesu ord här riktigt från början av kapitel 12. Han säger så här till sina lärjungar. Det var samlade. Författaren Lukas talar om att det var tusentals människor samlade. Och om man läser också de andra översättningarna så kan man förstå att det kunde vara upp till 10 000 människor samlade. Och de höll på att trampa ner varandra. Och det höll på att ske något riktigt galet. Men då, i denna stora skara av 10 000 personer så börjar Jesus tala till sina lärjungar. Och Jesus säger så här att akta er för fariseernas surdeg. Hyckleriet. Det finns ingenting gömt som inte ska komma i dagen. Och ingenting dolt som inte ska bli känt. Därför ska också det som ni har sagt i mörkret bli hört i dagsljuset. Och det som ni har viskat ut i en rum ska ropas ut från taken. Och här börjar Jesus tala till lärjungarna om väldigt allvarliga saker direkt. Hur viktigt det är att leva ett autentiskt liv. Vi kan inte kommunicera en sak i en rum och en annan sak i det offentliga. Utan det du är när du är ensam, det är ofta det du är också det offentliga. Försök inte spela ett spel, säger Jesus. Det gör hycklarna. Och han sa att vi ska akta oss för det. Sen går Jesus vidare. Och så talar han till sina vänner, det är säkert lärjungarna. Så bör han säga att låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen, men sen inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Och så börjar Jesus här säga, frukta honom som kan döda och sedan ha makt att kasta ner i helvete. Jag säger er, honom ska ni frukta. Han sa åt lärjungarna, de som kan dräpa er och döda er, frukta inte dem. För han sa att det finns två olika sorters fruktan. Det är människofruktan eller så finns det Guds fruktan. Och Jesus säger här uttryckligen att människofruktan är inte någonting för den troende. Frukta Gud enbart. Han som har makt att kasta både döda och levande, kan jag säga, i den eviga världen och in i elden. Så tröstar han dem och säger att hårstråna på ert huvud är räknade. Det är nämligen så att falsk fruktan, lever du med människofruktan i ditt liv och upplever rädsla, så kan det också leda till ett skrymteri. För vi ska veta att alla dessa texter hänger ihop. Att det är inte så att en mellanrubrik i din bibel betyder en ny predikan. Utan när Jesus talar så hänger hela texten ihop. Så därför det Jesus betonar i ena stycket, det fortsätter i nästa. Det är en helhet. Och så behöver vi lära oss att läsa vår bibel. Så att Jesus säger här egentligen att när han talar om fruktan för människor. Han talar om att vara hycklare. Lever du med en felaktig fruktan i ditt liv så kan det lätt bli att du börjar spela ett spel och hyckla. Och det ska du aldrig någonsin göra. Utan frimodigheten är över ditt och mitt liv. Det kan se alla människor rakt i ögonen. Att leva frimodigt och ha ett gott samvete, det är den absolut bästa sömnen varenda kväll du lägger dig. Men att gå och känna fruktan och rädsla för framtiden och bekymmer för morgondagen, det tär på ditt inre kapital. Så Jesus säger här att låt ingen annan på något sätt skapa rädsla i ditt liv än Gud själv. Honom ska vi frukta. Vers 8. Han säger: var och en som känns vid mig inför människorna, honom ska också människosonen kännas vid inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Jag säger, det gäller att vara känd med Gud. Ytterligare en gång så understryker han det här i det här sammanhanget. Var inte som hycklarna, akta er för det. Att bara ha ett yttre liv där du säger allting rätt, kanske gör allting rätt, men ditt hjärta är inte rätt. Och Jesus varnar människor för hyckleri. Och jag vill att vi verkligen ska stryka under det här idag. Det finns inte plats i ditt och mitt liv för skrymteri. Utan jag hoppas att Gud ska få forma dig och mig så att den du är när du är ensam med din fru, din man, dina nära vänner, i din familj, den ska du också vara när du rör dig i det offentliga rummet. Det är ju fantastiskt. Tänk att inte behöva ha fasader och leva med flera olika ansikten. Men det här är ett ganska vanligt fenomen. Och så kommer Jesus in i sin undervisning här om den rike och hans lador. Och här tänker jag, det här är så oerhört mitt i prick i vår tid. Han säger i vers 14-15, han säger till lärjungarna: akta er för allt habegär. Akta er för att bli uppslukade av prylar och egodelar. Det är det han säger. En människas liv beror inte av överflöd på egodelar. Och här kommer då liksom de här verkligheterna emot. Vi lever här och nu med alla våra prylar. Men Jesus säger att ha inte ditt hjärta i allt detta som du kan ta på. Utan var är ditt hjärta? Det är mycket det jag kommer att ägna mig åt här. För det är det Jesu fokus ligger på. Så berättar han den här liknelsen om en man som hade fått en kolossalt bra skörd. Och det stämmer in nu. Bönderna i år har fått en fantastisk skörd. Den här mannen hade fått sina lador fyllda och en ovanligt stor skörd. Så att till och med ladorna var fyllda. Och så står det i vers 17. Han tänkte för sig själv. Och lyssna, det finns ett ord som förekommer här i texten mer än något annat. Vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med seden och allt annat jag äger. Notera ni ett ord som jag lyfter fram här. Som jag lyfter fram. Sedan kan jag säga till mig själv: nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut, äta och drick och roa dig. Men då säger Gud om den här mannen som skulle utvidga och spara och försöka få sin trygghet i det här yttre. Jesus säger åt honom så tydligt: men din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig. Och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Och kära vänner, det är så här att du får ingenting med dig när du dör. Av allt det vi samlar på oss av materiella goda, barn och barnbarn kan ärva det, men du får ingenting med dig. Frågan är det så att vi har kanske ändå gett mycket av vår tid åt att samla på hög och sedan en dag så står vi där tomhänt inför Gud. Så var det med denna man. Han hade allt i överflöd. Ladorna var fyllda, nyaste traktorerna och tröskorna, allt. Men när han sen gick bort, när Gud utkrävde hans liv, så stod han där tomhänt. Och jag ska säga, Jesus är väldigt tydlig här i sin undervisning. Att det gäller att samla skatter på någonting annat. Frågan är var ditt hjärta finns. Frågan är vad du dras till i ditt liv. Vad är det som du ägna dig åt? Och så kommer Jesus in i undervisningen. Därför säger jag er i vers 22, bekymra er inte för hur ni ska få mat att leva av eller kläder att sätta på kroppen. Tänk på korparna, de varken sår eller skördar. De har varken förrådskammare eller lador, men Gud föder dem. Jag kan säga att de här korparna och den rike mannen, de hade båda på ett sätt ett bekymmer. De levde i okunnighet. Den rike mannen levde i okunnighet om vad som kom efter döden. Korparna var helt obekymrade över vad som var här i tiden. Gud försörjde dem. Men det ena ledde till välsignelse. Korparnas okunnighet ledde dem till välsignelse. Gud tog hand om dem. Men den rike mannens okunnighet ledde honom till förbannelse. Jesus vill lägga fokus på någonting helt annat här. Bekymra dig inte. Låt inte ditt hjärta vara upptagen av allt detta yttre. Utan låt ditt hjärta hela tiden vara fäst på det eviga. På det som är där ovan. Låt ingenting av detta jordiska yttre uppta dig och fånga dig så att du tappar meningen med ditt liv. För det kan hända att människor går evigt förlorade. För att fast de har hört och de har hört och de har hört. Det är väldigt väsentligt att vi predikar ett evangelium som gör att människor får en chans att omvända sig. Tänk på liljorna, fortsätter Jesus. Men i vers 31 så kommer detta centrala. Sök istället hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och så vers 33. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen. Dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Det här är Jesu undervisning rakt upp och ner från Bibeln. Där din skatt är, det som du fäster dina ögon på, det är det som fångar ditt hjärtas uppmärksamhet. Det som du ägnar din tid åt, det är det som tyvärr kommer att uppta hela dig och din värld och min värld. Så kommer Jesus ytterligare. Han skruvar upp sin undervisning här. Han kommer in i en annan mycket som jag tycker är allvarlig sak. Han säger så här. Han talar om tjänaren som är beredd. Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Vad innebär det? Jo, var alltid färdig till uppbrott. Och så säger han att det kommer en stund när husets herre kommer hem. Och han säger att var beredd för att tjuven kan bryta sig in och förstöra. Och Jesus börjar tala om hans tillkommelse. Han börjar tala om att alltid leva beredd. Att inte vara så upptagen av jordiska bekymmer. Utan han säger, se på liljorna, se på korparna. Gör er inget bekymmer för det dagliga jordiska. Utan här kommer han in i en liv och död undervisning. Och lärjungarna frågar, han säger, var beredda. Och när ni minst väntar, då kommer människosonen. Så frågar Petrus, herre, gäller det här oss allihopa? Eller är det bara för vissa där? Gäller det här för oss alla? Och Jesus säger att det, om du har blivit satt över någonting, om du har fått ett ansvar och du har ett uppdrag, en uppgift, om du då slarvar bort eller missköter din post så att husets herre kommer just när du är ute och är drucken. Eller just när du är ute och håller på och piska dina undersåtar, då står du där. Är tappad för att du inte var beredd. Var beredd, sägs av den som har fått mycket ska det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket ska också få svara för desto mera. Så säger Jesus, jag har kommit för att tända en eld på jorden. Jag säger, den här elden som Jesus bar inom sig, det som Jesus hade inom sig, han kom till jorden med ett syfte att sätta någonting i brand, att den skulle få brinna. Och han såg hur människorna vacklade i sin övertygelse. Han såg att vissa drogs till jordiska omsorger, andra ville följa honom. Han såg på den här stora skaran av människor som följde honom. En del var intresserade, andra inte. Jag kan säga, när allt kommer till allt så står bara du och Jesus kvar. När allt kommer till allt så är det bara du och Jesus. Allt det här yttre, ditt jobb, din karriär, allt det du har samlat på dig, så har egentligen inte alls samma värde som när du ser in i Jesu ögon och det är bara du och han kvar. Man kan trassla till sitt liv så att man tappar sin frälsning. Man kan leva så för helt andra saker att man aldrig kommer in i Guds rike. Och Jesus säger, om den här elden ändå redan brann, men jag har ett dop som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är över. Och han talar om sin död, han talar om sin uppståndelse. Jesus visste att hans väg gick igenom döden. Han skulle tala om sitt liv till korset som ett dop. Och vi vet att det handlar om liv och död. Och så säger han, tror ni jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej. Han säger, jag har kommit för att dels tända en eld, men också skapa splittring, säger han. Ty där fem bor i ett hus ska det fortsättningen leva splittrade. Tre mot två och två mot tre. Jag säger, Jesu undervisning är skarp, för det här går rakt igenom familjer. Att följa Jesus kan innebära att du får försaka, lämna någon annan bakom dig, någon kär vän. Om du har dina lojaliteter mot allt det som är omkring dig, så kan man inte vara en Kristi lärjunge. Jesus säger att det krävs ibland att måste gå mot strömmen. Fast det skulle innebära att människorelationer bryts upp, så har det ändå ett värde i sig. För att hans fokus i undervisningen är hela tiden på himlen. Det är på det eviga. Det är på det som inte syns. Hur många idag är beredda att verkligen bryta upp för Jesus skull? Till och med att gå mot omgivningens övertygelse. För att man har fått tag i skatten i Kristus. Jag kan säga, jag längtar efter den stund när det verkligen kostar lite mer att följa Kristus. Där man inte bara följer med den gråa massan, utan där man som en sann äkta kristi lärjunge får betala ett pris för att nå fram och uppleva Kristi härlighet. Kristi smörjelse, närvaro över ditt liv. Det kommer inte bara som du tankar ner en fil från internet. Det krävs ibland att lämna någonting. Det krävs ibland att gå igenom den här trånga porten. Sen säger Jesus i slutet av detta kapitel. Han säger till folket, han vänder sig till den här stora skaran. Att när ni ser att moln stiger upp i väster, så vet ni att det blir regn. Och när ni märker att vinden är sydlig, så ser ni att det blir hett. Hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda. Men vilken tid det är, det vet ni inte. Vad klockan är slagen i historien, det har ni inte på klart, säger han. Och det är hårda ord av Jesus. Och det riktas rakt till dig och mig idag. Väderlekskartorna kan du få ner i mobiltelefonen på direkt i ett ögonblick. Du kan se vad det blir för väder. Men gemene man i vårt land idag har ingen aning vad den profetiska klockan är slagen. Hur Guds tidtabell ter sig. Vädrets makt, det kan vi tyda. Men Jesus säger att tidens tecken, det är okänt. Och sen kommer han in i kapitel 13. Han talar om omvändelse. Och det här är ju aktuellt. Han säger så här att han relaterar till några olyckor som har hänt. Dels när Pilatus blandade blod med offerdjur. Då säger han att de som var utsatta för det här, tror ni att de var större syndare än någon annan? Och sen säger han att Siloadammen i Palestina den här tiden så brast och 18 människor miste livet. Det var en olycka. Så säger Jesus, tror ni att de var större syndare än någon annan? Bara för att de drabbades av en olycka? Nej. Jesus säger att de var inte större synd än någon annan. Men det han sätter fokus på mitt i den här olyckan här. Han säger att, men jag säger er, om ni inte omvänder er så kan ni också mista livet precis som dem. Så att fokus i Jesu undervisningen är hela tiden omvändelse. Det är hela tiden att vara beredd, vara förberedd. Lev inte på ett ovist sätt. Så att du inte är beredd för vad som sker omkring dig. Och det vet vi att det finns ingen garanti för någonting här i världen. Allt kan tas ifrån dig. När du just har byggt dina lador och satt dem fyllda med vete. Du har satt dina lador fulla och samla på hög. Så kan ditt liv tas ifrån dig. Och vad har du då byggt? Vad har du då att komma med inför Gud? Står vi där med tomma händer och ett skamfyllt liv? Och upplever att vi har haltat på båda sidorna och vi har levt i synd och vi har levt i dubbelhet. Vi har levt som hycklare, vi har haft ett ansikte utåt och ett inåt. Eller står du den stunden när ditt liv krävs ur dig, av dig. Med ett gott samvete, med ett rent samvete, med en blick som är ren och klar och säger jag har fullbordat mitt lopp. Jag har levt för min mästare och herre hela mitt liv. Jag har tjänat honom som har frälst mig. Jesus lämnar ingenting åt slumpen. Utan han beskriver den kristnes väg. Med väldigt hårda ord. Med på ett sätt mycket kärleksfulla ord. Men det är ingen dans på rosor det här. Vi läser vidare. Sen talar han om fikonträde. Det är nästa, vers 6 i kapitel 13. En man hade ett fikonträd i sin vingård och kom för att se om det fanns någon frukt, men han hittade ingenting. Då sa han till trädgårdsmästaren, i 3 år har jag kommit för att se om det fanns någon frukt på det här trädet, utan att hitta någonting. Hugg bort det. Och att det inte i Israel kommer frukt på ett vinträd, det är ju ett mirakel i sig. Men faktum är det, 3 år får de ofta på sig dessa träd. Men han som hade planterade och vattnade, trädgårdsmästaren, han svarade, herre, låt det stå kvar 1 år till. Så ska jag gräva runt det och jag ska gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Då kan du hugga bort det. Jag kan säga, den här trädgårdsmästaren, han var en riktig pastor. Han representerar den här the man of the second chance. Mannen som ger all den andra chansen. Vingårdens herre, vem är det? I en annan liknelse i Johannes 15 så är det Jesus själv. Han kommer in och ansar och han klipper. Jesus är alltid intresserad av frukt. Jesus är intresserad av själar. Jesus är intresserad av människor som lever sina liv för honom. Som bär frukt och planterar nya träd. Men det här är också en tuff berättelse. Och jag kan tänka mig ibland att Gud har nog gett så mycket nåd med sin församling. Han har gett oss så mycket nåd över att vi egentligen i mångt och mycket är så fruktlösa. Vi bedriver mycket av kristet arbete som egentligen kanske inte är så jätterelevant. Stora delar av pengarna som kyrkan generellt samlar in, nu talar jag inte om den här församlingen, så går till sånt som inte har evighetsbetydelse. Bara 1% av kyrkans resurser globalt sett går åt att föra evangelium till dem som aldrig har hört det. Och jag kan tänka mig att Jesus ibland har gått omkring bland ljusstakarna och församlingarna och sagt att det här tar vi bort. Det här hugger vi bort. Det här bär ingen frukt för evigheten. Men då kanske någon har funnits där och fört vår talan. Jesus, ett år till. Vi tror på de här. Vi tror nog på den här västerländska kyrkan i Europa. Vi tror nog, det måste finnas något hopp överhuvudtaget. Fast de snart har monterat ner alla gamla lärdomar som Jesus har lagt i sitt eget ord. Nåväl, Jesus går vidare. Så börjar han undervisa. Han kom till synagogan och så såg han en kvinna som hade varit plågad av en sjukdomsande i 18 år. Och synagogsföreståndaren förargar sig över att Jesus botar på sabbaten. Så säger synagogsföreståndaren: det finns 6 dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten. Och Jesus tar konfrontation. För jag kan säga, Jesus står alltid på människans sida. Jesus står alltid på människans sida som lider, som har det svårt. Som är sjuk och som har ett behov. Och han säger klart och tydligt: den här kvinnan med krokig böjd rygg har Satan plågat i 18 år. Skulle inte jag lösa henne då? Jag säger, låt det vara en väckarklocka till dig och mig. Jesus sätter alltid människan före allt annat. För Jesus är ute efter människor. Människors hjärta, människors liv. Familjer som är långt borta. Barn som är långt borta. Kvinnor och män som är söndriga och slagna. Jesus har medlidande med dessa människor. Han trotsar alla fariseernas lagar och statuter. För att för Jesus är människan i centrum. Och så kommer Jesus in i undervisningen om Guds rike. Att det är som ett senapskorn. Men han fortsatte vandra tillsammans med sina lärjungar. Och han gick igenom städer och byar i vers 22 på väg mot Jerusalem. Någon frågade Jesus: Herre, är det bara några få som blir räddade? Jag tror att lärjungarna efter Jesu tid här, de hade blivit lite skakiga i benen. Herre, är det bara några få som blir räddade? Så sa Jesus här: kämpa för att komma igenom den trånga porten. Jag säger det, många ska försöka ta sig igenom men inte lyckas. När väl husets herre har stigit upp och låst porten och ni blir stående utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss, så kommer han att svara: jag vet inte vilka ni är. Då säger ni: vi har ätit och druckit tillsammans med dig och du har undervisat på våra gator. Han ska svara: jag vet inte vilka ni är. Bort härifrån alla ni orättfärdighetens hantlangare. Jag tänkte idag, jag har läst det här många gånger idag, jag tänkte, nu är Jesus svartvit. Nu är Jesus svartvit. Det finns inte Det finns ingen andra chans. Det är det Jesus säger här. På frågan, Herre, är det bara några som blir räddade? Han säger, det finns en dag när porten stängs. Det finns en dag när chanserna är förbi. Det finns en dag för varje människa när det är för sent. Då ska man stå på dörren och banka. Jag vill in, jag vill komma in. Herre, vi har ätit med dig, vi har druckit, vi känner dig Jesus. Men jag säger, jag vet inte vem ni är. Och det här, kära vänner, bästa församling, det här är den verklighet i den andliga världen som du och jag lever med. Den här verkligheten får aldrig någonsin glömmas bort. Lägger vi det här under stolen så är inte vi lydiga vår kallelse. Vi är inte lydiga efterföljare till Jesus Kristus från Nazaret, världens frälsare. Om vi inte betonar denna viktiga sak. Det blir ingen andra chans efter att man har dragit sitt sista andetag. Där ska ni gråta och skära tänder när ni får se Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva blir utdrivna. Och då ska sådana som är sist bli först och sådana som är först ska bli sist. Jag hoppas du som sitter med i det här mötet idag att du verkligen har din sak klar med Jesus. Att dina synder är tvättade i Jesu blod. Att du är en kristen. Att du har blivit frälst. Som Sofia vittnar om här. Blev frälst. Före visste jag inte vem Jesus var. Det är här i tiden som du ska ta emot Jesus. Det är här och nu du ska bestämma dig för vad du vill tillbringa din evighet. Det kommer en stund när det är för sent. Det kommer en stund när man inte kan vända om. Och det är därför Jesus ständigt säger, när olyckor sker, var det för att de hade syndat? Nej. Nej, men jag säger er, om inte ni omvänder er så kan ni hamna själv i samma situation. Att ni dör innan ni har vänt om. Och Jesus konfronterades med några fariseer efter den här undervisningen. Så säger de att Jesus, du måste skynda dig iväg härifrån. Herodes kommer att döda dig. Han är efter dig. Och Jesus var mitt uppe i sitt tjänande av människan. Så säger han, hälsa åt den reven. Att idag och imorgon så driver jag ut onda andar och botar de sjuka. Och sedan efter det så ska jag gå vidare in till Jerusalem. Och jag kan säga att Jesus rörde sig på ett lite annat plan här. Han hade andra saker han var upptagen med. Han var hela tiden fokuserad över att hjälpa människor. Att sträcka ut handen, bota, hjälpa, befria, frälsa. Herodes får hålla på med det han håller på med. Jag kan säga, politiken får hålla på med sitt. Bli aldrig så upptagen av det som är omkring dig så att du tappar detta fokus. Människans frälsning. Människans eviga tillstånd. Och Jesus börjar profetera över Jerusalem. Säger han, Jerusalem, Jerusalem. Du som dödar profeterna. Stena dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn. Som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Här ger han den religiösa eliten en riktig känga. Här säger han att det här är. Så här har det alltid varit med det religiösa väsen. Det kväver allt. Jerusalem representerar religiositeten, religionen. Det kväver och det dödar. Jesus var intresserad av att förkunna Guds rike, bota och befria. En liten. Vi går en liten bit kvar. Vi hoppar över. Mannen med vatten i kroppen. Vi hoppar över undervisningen så hamnar vi direkt in i liknelsen om festen. Det är det sista jag vill säga. Kapitel 14. Jag ska tala om den rike mannen och Lazarus nästa söndag. Tala om evigheten och de andliga frågorna. Vi fortsätter på det. För det handlar om att ha evigheten i fokus. Här en liknelse. En man som har ställt till en fest. Det är Jesus igen som undervisar. En av gästerna hörde och sa det till Jesus: salig är den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade: en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade det någon ursäkt att komma med. Och så säger en så här: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. Han var ju hövlig. Men han gensvarade inte överhuvudtaget. Han bad om ursäkt. Han var upptagen av det jordiska. En annan sa: jag har köpt 5 oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. Jag vet inte. Det finns många ursäkter till allt. Som cellledare får man höra de mest påhittiga varianterna. Jag har just gift mig, så jag kan inte komma, sa den tredje. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar, blinda och lytta. Och tjänaren sa: jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa han igen: gå ut på vägarna och stigen och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Det här är Jesu ord. Det här är Jesu vilja. Hans hus ska bli fullt. Gå ut. Jag kan säga att det finns en sekt som vi ska... den första sekten som inte du ska vara med i, och det är ursekten. Det är en av de mest ska vi säga... den sekt som många kristna mest faller i. Ursäkten. Man har en massa ursäkter för att det ena och det andra. Och ni ska veta att det här var människor som Jesus hade talat till. Han hade lagt upp Guds rike svart och vitt. Ute eller inne. Och fortfarande så höll man på med sina ursäkter. Man hade inte tid. Man var inte intresserad. Så säger Jesus. Han vände sig om och sa till dem: om någon kommer till mig utan att hata sin far och mor, sin hustru, sina barn och syskon och därtill sitt eget liv. Nu är han där igen. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Han säger lärjungeskapets krav. Det handlar inte bara om rosenröda, skimrande känslobrus, utan det handlar om en inre övertygelse att följa mästaren vart det än leder. Det handlar om att du och jag i uppförsbackarna vet vad vi ska bestämma när det är lite tungt från början. Det handlar om att du redan nu bestämmer dig för: jag ska följa lammet vart lammet än för mig. Jag är beredd till försakelse. Jag är beredd att lämna hem och hus, hustru, mor, barn, syskon och därtill mitt eget liv. Jag håller inte mitt liv så kärt så att det kan bli ett hinder för mitt andliga mål. Det är det han säger. Ingen är kallad att hata sina nära och kära. Men om dina egna ambitioner tar Jesu plats i ditt liv, så kan du gå fel. Om dina prioriteringar eller dina lojaliteter till dina nära och kära håller dig tillbaka, så kan du missa välsignelse från Gud. Ibland måste man gå i enlighet med sin övertygelse mot strömmen. Jag kan säga att följer du med strömmen idag i din skola och bara går vart världens ande leder, du hamnar ut i världen själv. Det gäller att veta vem du ska följa, var din lojalitet finns i första hand. Samla skatter i himmelen. Halleluja. Nu säger vi amen där. Och så får ni faktiskt göra er i ordning.